Välkommen till framtiden. Eller ja, nu när vi lever i 2026 så känns ju inte 2026 längre som framtiden utan som verkligheten. Men lite futuristiskt känns det ju ändå att vi nu mitt i allt skriver 2026 i slutet av datumet. Tycker inte det? Du lyssnar på årets första avsnitt av Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska jag tala om framtiden tillsammans med futuristen Nico Herlin. Behöver vi vara oroliga för framtiden? Hur kan man förbereda sig och varför har vi inte flygande bilar ännu? Nico Herlin, du jobbar alltså som futurist och i mina ögon så är det här alltså det närmaste jag någonsin kommer att komma en spådam eller en siare. Men om vi börjar med att definiera vad du gör, vad gör en futurist egentligen?
No, en futurist jobbar med framtiden lite som du nu säger, men spågumma är jag inte. Jag har inte någon kristallkula, inte vet jag vad framtiden kommer att föra med sig och hur den kommer att se ut, men jag kan ge redskap till att handskas med framtiden. Mm. Och det är det jag gör med både företag och individer.
Mm. Men vi lever nu i de första veckorna av 2026. Det är den här tiden på året när man inte riktigt ännu vet vilket datum man ska skriva. Vi lever på ett sätt lite som i framtiden. Och för mig är framtiden en udda blandning av rädsla men också en viss hype. Någonting att se fram emot. Och trots att mina framtidsutsikter eller sättet jag ser på framtiden har blivit dystrare de senaste åren på grund av världsläge och sådär. Så du som till jobbet sitter och funderar på framtiden, hur ser du på framtiden? Vad betyder den för dig?
No, där var några saker kanske, om jag först bara säger vad den betyder för mig, så betyder den ju levebröd. Alltså, för att det är det jag jobbar med. Men framtiden har alltid fascinerat mig. Mm. Kanske just också för de orsakerna du just förklarar. Alltså, det är liksom både intressant och spännande och roligt, och så är det samtidigt också kanske lite skrämmande. Man vet ju liksom inte vad som kommer att hända. Så det gör det här jobbet väldigt spännande och intressant.
Mm. Framtiden kommer ju, ja, vare sig man vill det eller inte. Borde vi som människor förbereda oss på något sätt? Eller är det bara bäst att hänga med i svängarna i vad som händer?
Nå, också här så jag tänker svara ja på dina båda frågor. Alltså det är helt absolut klart att vi borde förbereda oss att framsyn, som då är just vetenskapen att handskas med framtiden eller blicka framåt, så säger ju kanske eller roten och orsaken till att den finns är ju det att vi på något sätt kan påverka framtiden. Och hela den här tanken att vi ska inte se oss själva som ett offer för framtiden eller någon som bara ska sitta och vänta på sitt öde, utan vi kan påverka framtiden. Så vi är liksom aktörer och har en roll där. Och just därför så är det viktigt att vi förbereder oss och tänker på alternativa framtider. Vi liksom förbereder oss för olika framtider. Och det hjälper oss just i att sen handskas med också det här, det oväntade. Mm. Så samtidigt, så som jag säger att man kan påverka framtiden, så nej, man kan ju inte bestämma vad som kommer att hända. Eller att genom att bara nu tänka att men det här är det jag vill att sker, så det sker ju inte då så. Att också framtiden, den är full av överraskningar, så vi ska också vara förberedda på att på något sätt hänga med och ta emot det som kommer.
Mm. Du sa att ett av verktygen på något sätt är att förbereda sig för framtiden. Hur förbereder man sig för det?
No, det första är ju att man använder sin fantasi. Alltså man ska liksom inbilla sig alternativ, att hur kunde det bli? Och lite liksom leka med den här tanken att kanske det blir si eller kanske det blir så. Och det är kanske till och med svårare för oss, speciellt för oss vuxna, att använda den här fantasin på ett ordentligt sätt. Att speciellt sen när jag jobbar med företag, så då tillägger jag ändå att man ska ha en systematisk användning av fantasi. Just den här systematiken ger det kanske lite mera vikt. Att det är inte bara lek och fantisering, utan det är på riktigt det här att försöka fundera ut att ja, men det kan vara så eller det kan vara så här. Och man ska också tänka på sånt som man kanske kanske så där till naturen direkt kanske tänker att nej, men det här är helt omöjligt, att det där kan ju inte hända. Så det är väldigt spännande tankar att sen föra sig dit och säga att nej, men aha, tänk om det ändå är så, eller tänk om det ändå blir så. Vi har ju levt en tid här, och man behöver inte titta många år bakåt som det kommer en massa helt absurda svängar, tycker man ju när man läser nyheter, sånt som man inte skulle tro att ens kunde ske.
Mm. Så det här med att ha en plan A och en plan B och en plan C, det är inte bara tomt prat, utan det är kanske någonting man på riktigt borde ha.
No, precis. Och förutom då, alltså om vi tänker att fantasi är mer då redskap att tänka vad som kunde ske, så det andra väldigt viktiga att man ska också kunna drömma eller visionera. Mm. Alltså man ska på något sätt också fråga sig: vad är det jag vill att ska ske? Nu mer då om vi tänker på ens personliga liv, så gäller det ju att fråga men hur den framtid vill jag ha? Sen är det ju inte så att det kommer hela hemskt enkelt, utan man får ganska hårt jobba för det där. Men ibland då, till och med kan jag våga påstå ganska ofta, så blir drömmar verklighet. Mm. Att man kan till och med få det man vill, men då måste man ju veta vad det är man vill. Så man ska liksom tillåta sig att först fantisera fritt, men sen också drömma och visionera att men vad är det jag vill att ska hända?
Mm. Men hur ser vi på vår framtid just nu då? Ser man till undersökningar, till exempel en som gjordes av jubileumsfonden Sitra i början av fjolåret, så är vi finländare inte alls hemskt hoppfulla då vi ser på vår framtid. Nästan 60% av deltagarna sa i Sitras undersökning att de ser mänsklighetens framtid som sämre än vad läget är nu. 40% sa att deras egen framtid är bättre än vad läget är just nu, och de med allra mörkast syn på framtiden var unga vuxna. Nå, undersökningar som de här ska såklart alltid tas med en nypa salt. De har en viss felmarginal, men trenden är ganska tydlig i alla fall. Vi oroar oss för framtiden. Och enligt Niko Herlin så går det nog att skylla på det läge vi har i världen nu och har haft de senaste åren. Pandemi och krig helt enkelt. Så jag vänder frågan direkt till Niko som jobbar med att fundera på framtiden och tala om framtiden. Är han orolig för den?
Ja och nej, alltså det, jag tror, och det här är också någonting som jag säger att vi nu kanske den här världen är just det här att vi går liksom både mot det bättre och det sämre samtidigt. Och det här orsakar kanske lite problem i våra huvuden att vi inte liksom riktigt, det finns inte en klar riktning. Och det här då, som svaret i din fråga, så visst finns det saker jag bekymrar mig över. Ta nu klimatet till exempel, att visst bekymrar det mig. Men sen finns det andra saker som jag ser att kanske utvecklas mot det bättre. Att jag ser ändå att mänskligheten går åt ett bättre håll, fast det på kort sikt kanske inte ser ut så.
Mm.
Men det finns också glimtar av positiva saker. Och speciellt säkert sen när man tittar liksom mera i sin närkrets. Att vi tenderar ju också att tänka på de här jättestora globala förändringarna och hela det här USA-Europa-förhållandet. Mm. Jag menar sådana här makroekonomiska saker. Och sist och slutligen så inte påverkar de ju vårt vardagliga liv så hemskt mycket.
Mm.
Vissaligen sätter de ju den här liksom stora bilden åt oss, men nu finns det mycket som händer också liksom närmare oss som också är positivt.
Mm. Nu det här blir en kvasifråga, men du får hänga med mig genom den, för vi ska både tala om historien och framtiden samtidigt. Och jag tänker ta exemplet Back to the Future-filmen, eller Back to the Future 2 är det väl, om vi ska vara helt exakta. Enligt den så borde vi nu i det här läget ha flygande bilar, vi borde sväva omkring på hoverboards, och det gör vi inte. Så Niko, hur tycker du att vi såg på framtiden förr?
No, det här är en intressant fråga. Den kommer faktiskt upp ganska ofta. Folk tar upp just den här filmen och det är faktiskt en av mina favoriter. Mm. För nu är det ju faktiskt så att... Och det här är ett jättebra exempel på just hur vi också när vi sen lever i framtiden så märker vi inte saker. För nu tog du upp de två sakerna som inte blev verklighet i den filmen. Mm. Där var säkert 10-15 andra saker som har blivit verklighet, men som vi på något sätt inte märker därför att det är den värld vi lever i. Mm. Alltså till exempel videosamtal. Inte fanns de då på 80-talet. Inte fanns det smarttelefoner och de hade ju till och med så här biometriska fingrar. Alltså man loggade ju in med fingeravtryck och med ansikte. Och så fanns det till och med flat screens. Jag menar på den här tiden så var alla tv-apparater sådana enorma klumpar. Till och med datormonitorn var en sådan enorm klump. Så man kunde ju bara drömma om att någonting man tittar, en skärm skulle vara platt. Att här är mycket som på riktigt har blivit verklighet i de där filmerna. Och science fiction är, bara för att ta nu upp på det här, att science fiction är en väldigt bra källa också just för att mata vår fantasi. Och speciellt Back to the Future gjordes väldigt bra. För man gjorde massor med forskning i trender och både vad gäller teknologi men också samhälle när man gjorde de här prediktionerna. Och ganska många av dem har faktiskt lyckats. Bara de här två som du nämnde har vi inte.
Men det här är ju faktiskt jätteintressant. Det har jag inte tänkt på. Faktiskt.
Ja, och sen alltså, jag kan säga att det forskas till och med i det här. Alltså, Elina Hiltunen, hon är ju det här doktor eller ekonomiedoktor. Och nu har hon just disputerat i det där november på det här försvarshögskolan. Mm-hmm. Och det handlar om krig i nutid och framtid och användningen av science fiction i militär framsyn. Mm-hmm. Så liksom, hon har disputerat i hur man använder science fiction när man funderar på krigsföring i framtiden. Och det är jättespännande att tänka sig att science fiction är på riktigt, det är inte bara underhållning.
När jag, Nico, hörde av mig till dig för att boka den här intervjun så tror jag att jag i vår mailkedja 3 eller till och med 4 gånger har sagt att det här är ett ganska luddigt ämne, det här är ett ganska svårt ämne, och frågar dig om du är redo att slänga dig in i det och ta dig an ett lite så här, ett lite krottigt ämne. Nu har vi ändå en kvart tala tillsammans om framtiden, så hur viktigt tycker du att det är att vi gör det? Alltså hur viktigt är det att vi talar om framtiden?
Men det är jätteviktigt, alltså, och det är just det sen som på något sätt tacklar den här rädslan och osäkerheten. Inte tar den bort det helt och hållet, det ska den inte ens göra. Men vi ska prata om det här, vi ska prata om alternativa framtider. Både positiva men också negativa framtider, för det är möjligt att det går dåligt också. Och då om vi har pratat om det i förväg och på något sätt behandlar det här, så har vi också bättre redskap sen att leva i den nya världen. Mm. Så jag skulle säga att det är väldigt viktigt att ta upp det här. Det är väldigt viktigt att inte bara måla en bild. Det är också någonting jag vill säga. Alltså man ska också tänka på de här positiva framtiden, att man ska inte bara måla mörka moln och göra prognoser på att allt kommer att bli sämre. Sen ska man nu inte heller vara liksom sån här överoptimist och bara försöka måla någonting som inte är bra till att det nu är bara bra. Då pratar vi om pollyannaism, och det är ju liksom en sjukdom att se allting som positivt även om det inte är det. Meliorism är en sån här, ett bra begrepp som används också. Och det betyder just att man har liksom en sån här... Man tror så där på att man kan förbättra världen genom mänskliga ansträngningar. Alltså just det här att det kräver någonting, att vi måste göra någonting, men vi kan skapa någonting bättre. Så det har en sån här framtidstro, och det är jätteviktigt för oss människor också att bygga fram den och tro på att vi kan skapa en bättre framtid, även om det kanske gör lite ont här emellan.
Mm. Så nu när vi går in i det nya året 2026 så ska vi ha med oss en dröm om att det blir bra, men också vara förberedd på att det inte går som man har tänkt sig.
Ja, precis så här. Och så är det. Vi ska kunna tro på att världen kan bli bättre. Kanske inte i år, men nästa år. Eller någon gång i framtiden. Och tro på det. Men också vara förberedda just på att alltid går det in som på Strömsö.
Tack så mycket för det här, Nico.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Nico Herlin som jobbar som futurist. Från och med idag är alltså nyhetspodden tillbaka varje måndag till torsdag morgon på Yle Arenan. Gillar du det du hör och vill höra mer så kan jag tipsa om att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen så missar du inga kommande avsnitt. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.